بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله برادر و سيسترار nu är det ungefär bara 5 dagar kvar till Ramadan. Och så den här lektionen bi'idnillah kommer handla om månaden Ramadan, hur bra det är att fasta på Ramadan och vad man ska göra under Ramadan och vad man ska undvika under Ramadan så man ska få en korrekt fasta och så pass mycket belöning som möjligt under månaden Ramadan bi'idnillah ta'ala. Det första jag vill säga också innan vi börjar, och jag kommer nämna det i slutet av lektionen för vissa kanske går nu tidigare och vissa kanske kommer sent. Nästa söndag klockan 13.30, Tensta träff, så kommer det vara ett Ramadan-seminarium. Okej? Okay? Det kommer vara Josef Abdulwadud och jag vet inte om jag kommer ha någonting, men i alla fall de kommer ha föreläsningar gällande Ramadan. Idag kommer vi prata lite generellt om Ramadan och dess dygder och vad man ska göra i Ramadan. Och det kommer vara mer specificerat då. Tensta träff 13.30 nästa söndag till 16.00. Och det kommer vara lektion här också efter för den som vill. Men i alla fall, det kommer vara om Ramadan. Så säg till allihopa, alla är bjudna, bröder och systrar, gamla och unga och muslimer som icke-muslimer. Om man har någon icke-muslimsk kompis som är intresserad av Ramadan så är alla välkomna. Så säg även till era föräldrar, om den som har föräldrar som vill komma, och den som har släktingar, syskon och så många som möjligt. Gör reklam också via internet. Det kommer skickas runt mejllistor där vi har gjort en så här reklamposter. Vi kommer sätta upp postrar på olika ställen. Den som vill sätta upp postrar där i sin skola eller sitt arbetsplats eller liknande, eller sin lokala moské, så kan man göra det också, bidnilla. Men det kommer skickas runt mejllistor gällande det här. Och det kommer att komma många sms antagligen. Men försök att säga till så många som möjligt gällande det här seminariet. Det kommer bli något stort och väldigt bra, bidnillah. Det kommer delas ut gratis informationsmaterial om Ramadan också. Saker som har med Ramadan, bestämmelser om Ramadan och hur man ska hålla sig stadfast efter Ramadan och så vidare. Det här kommer delas ut, bidnillah, under det här Ramadan-seminariet. Som kommer bli det första Ramadan-seminariet i Sveriges historia. Så en historisk grej, inshallah. Bidnillah. Taib, som vi sa, snart är det dags för Ramadan. Det är fredag eller lördag så kommer Ramadan in bi'idnillahi ta'ala. Och Ramadan är en väldigt speciell månad för muslimerna. Ramadan är en månad som har nämnts i Koranen. Allah azza wa jalla sa shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Att månaden Ramadan är den månaden då Koranen sändes ner som är vägledning till mänskligheten. Så Ramadan var den månaden då Koranen sändes ner. Och Ramadan är den bästa utav alla månader. Så Ramadan, när Ramadan kommer, så ska man som muslim inte känna sig av vad jobbet måste börja fasta och sekt och vad jobbet det kommer bli på jobbet. Utan istället så ska vi som muslimer bli väldigt glada när det är dags för Ramadan. För Ramadan är en chans att man kan få väldigt mycket belöning och man kan bli förlåten för sina tidigare synder. Och det är en chans att man ska vända sig åter till Allah subhanahu wa ta'ala. För det är berättat utav Abu Huraira radiyallahu an att profeten sallallahu alaihi wa sallam kom till muslimerna och sa atakum shahru ramadan. Han gav goda besked om att månaden Ramadan har kommit. Ramadan shahru mubarak. Ramadan är en välsignad månad. Det är en välsignad månad där välsignelse sprids och man får mer belöning för sina handlingar. Sen sa han att Allah azza wa jall har beordrat oss att vi ska fasta i den här månaden. Och att himlens portar öppnas i den här månaden. Och att helvetets dörrar stängs. Och att de rebelliska djävlarna låses fast. Och att det finns en natt i Ramadan som är bättre än tusen månader. Och den som missar den missar någonting gott. Den här hadithen, vissa delar av hadithen finns i Bukhari och Muslim, men just med det här som vi pratar om nu är finns i Sunan Nasai och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så det här, i den här hadithen så ser vi flera utav Ramadans dygder. Och en annan hadith som är berättad utav Bukhari och Muslim av Abu Huraira, så berättade profeten sallallahu alaihi wa sallam att alla människors handlingar, vilken handling vi än gör, vare sig det är bönen eller almosan eller hajj eller liknande, så blir man belönad 10 gånger mer än den handlingen man gjort. Upp till 700 gånger. Okej? Okay? Varje handling vi gör får man 10 gånger mer belöning för det man gör. Upp till 700 gånger mer. Förutom fasta. För att Allah azza wa jalla säger, det är jag som belönar för fastan. Att belöningen för fastan kan vara mycket som helst. Så att belöningen för fastan kan vara mer än 700 gånger mer än alltså vad det man kan få för bönor och så vidare. För fastan är någonting väldigt speciellt. Så vi som muslimer, som sagt, när mannen och ramadan kommer till oss, så ska vi bli glada för att vi har chansen att fasta. Man ska inte se det här som någon jobbig grej, utan man ska se det som en välsignelse från Allah azza wa jalla, att han har valt ut den här nationen, att han valt ut oss muslimer, att vi får chansen att fasta och få den här otroliga belöningen som fastan erbjuder. Och sen så säger Allah, profeten sallallahu alaihi wasallam, att människan lämnar sina mat och sina lustar för Allah azza wa jalla skull. Så att anledningen till att man får så otroligt mycket belöning för att man fastar är för att just man lämnar mat som det man helst vill ha, liksom att alla människor är hungriga och alla människor gillar att äta mat, och man lämnar sina lustar och begär för Allah azza wa jalla skull. Och den fastande får två stycken lyckor. Alla personer som har fastat vet att när man väl, så är det någonting som är, man tycker, det är ingen mat som är så god att äta som när man bryter sin fasta. Det är dadlar som smakar så gott och ingen mjölk som smakar så gott som när man bryter sin fasta. Så det här är den första lyckan, okej? Okay? Alla blir lyckliga när man får bryta sin fasta. Den andra lyckan kommer på domedagen. När man träffar Allah Azza wa Jalla och ser vilken otrolig belöning man får när man har brutit sin fasta, så kommer den andra lyckan till människorna. Så första lyckan får vi vara med om redan i det här livet när vi bryter vår fasta. Och det är också, subhanallah, en otrolig känsla när man är muslimer tillsammans. Särskilt när man bryter fastan tillsammans och inte behöver sitta på någon buss tillbaka väg från jobbet eller någonting. Det är inte lika roligt att sitta och bryta fastan då. Men när man sitter tillsammans, samlas i moské, man samlas med sin familj, man samlas med kompisar. Och sitter tillsammans och man hör hur någon gör adhan och det är dags att bryta fastan. Och man känner av hur skönt det är att kunna få i sig mat efter hela den dagen. Och vilken välsignelse som det kommer. För att man har hållit sig borta från mat hela dagen. Och man vet att det finns en otrolig belöning som kommer vänta en på domedagen. För det här är den första lyckan. Och den lyckan vi kommer få i nästa liv är mycket, mycket större än den lyckan som man fick när man bröt sin mat. Eller bröt sin fasta. Och sen säger profeten sallallahu alaihi wa sallam att den andedräkten som den fastande har är godare hos Allah azza wa jall än muskparfym. Den personen som fastar vet att man kan få lite, det kan lukta lite äckligt från ens mun när man håller sig borta från mat hela dagen. Men för att man gör det här för Allah subhanahu wa ta'ala skull, så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam att det är godare hos Allah azza wa jall än musk, alltså den sortens parfym som folk oftast tycker att det luktar godast. Så i den här hadithen och den tidigare hadithen som vi såg, så finns det otroligt mycket belöning med fastan. Vi nämnde också, subhanallah och ta'ala, att den förra hadithen, att himlarnas portar öppnas. Det vill säga att man får mer belöning och ens handlingar blir mer accepterade under ramadan. Så ens fasta blir mer accepterad. Ens bön blir mer accepterad. När man läser Koran blir det mer accepterad. Och alla handlingar man gör, så får man mer belöning för varje handling. Och ens handlingar blir mer accepterade under ramadan än vad de blir under alla andra månader. Så man ska se till att under ramadan göra så mycket goda handlingar som möjligt. Vi kommer prata sen om vilka handlingar man ska lägga vikt på att göra under ramadan. Och sen också att helvetets portar stängs. Och shayatin, de stängs fast i helvetet under ramadan. Så man ser generellt att det är mindre ondska som sprids under ramadan. Särskilt i de länderna där det finns, där muslimerna bor. Så ser man att ondskan och onda saker är mycket färre och mycket mindre under ramadan. Och man ser att det är mycket, mycket mer människor som konverterar under ramadan än vad det brukar vara under de andra månaderna. För det finns som sagt inte lika mycket shayatin som försöker få folk, skrämma bort folk från islam eller få dem att börja tänka på andra saker. Så vi ska också tänka på under den här månaden att försöka göra så mycket dawah som möjligt. För man ser under Ramadan att det kommer väldigt mycket mer människor till moskéerna och till föreläsningar och så vidare under Ramadan. Så vi lägger vikt på också att man försöker snacka med sina kompisar och snacka med sina släktingar och föräldrar och så vidare under Ramadan. För det är ett gyllene tillfälle att göra dawah på andra personer. Och just i och med att helvetets portar stängs så är det ett gyllene tillfälle för den som inte har varit praktiserande innan att börja praktisera. Den som inte har bett innan är det ett gyllene tillfälle att man vänder sig åter till Allah Azza wa Jalla under Ramadan. Man ska alltid göra tawbah till Allah Azza wa Jalla, man ska alltid vända sig åter till Allah Azza wa Jalla. Men det finns ingen tid som är så bra att göra det som under Ramadan. För det är en välsignad månad och då har man chansen att börja en ny start i sitt liv. Om man hade som vana att man till exempel brukade dricka alkohol, så är det ett perfekt tillfälle att man slutar dricka alkohol. Eller om man brukade använda någon sorts droger eller liknande, eller brukade alltid gilla att gå på diskon eller hade sin flickvän, så det är dags att man gör slut med flickvännen på Ramadan. Och eller för systrar om de skulle ha haft en pojkvän eller liknande. Sen också att man, som sagt, till exempel om någon har dåliga vanor, till exempel att man brukar röka och så vidare, så är det ett perfekt tillfälle att man slutar med sin rökning på Ramadan. För att om man ändå klarar sig de här 14 timmarna, 15 timmarna som man fastar, för man kan inte, det bryter ju ens fasta om man röker, så ska man inshallah kunna klara resten av tiden och sluta röka under Ramadan. Så det här är ett gyllene tillfälle. Ramadan är den perfektaste månaden och den bästa av alla månaderna. Så vi kan ta chansen att vända oss åter till Allah Azza wa Jalla och sluta med de dåliga vanorna vi har. Och börja göra mer goda handlingar. Om vi till exempel också har varit dåliga mot våra föräldrar och inte behandlat dem lika bra som man borde göra. Så är det ett gyllene tillfälle att man vänder sig åter till Allah Azza wa Jalla och tar tillfället i akt. Och börja behandla sina föräldrar bättre. Få bättre kontakt med sina släktingar och så vidare. Sen också, bland alla de dygder som finns under Ramadan, en otrolig hadith, berättad av Abu Huraira också, så finns i Bukhari och Muslim att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: "Man sama Ramadan imanen wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Den som fastar Ramadan med tro och hopp om belöning blir förlåten för alla sina tidigare synder. Okay. Man blir av med sina tidigare synder genom att man fastar under Ramadan. Det är självklart att om man gör stora synder, har man gjort stora synder, som till exempel dricka alkohol och så vidare, så måste man göra tauba från dem. För att en del av de grejerna man gör när man fastar är att man också gör tauba till Allah Azza wa Jalla. Så har man stora synder så gör man tauba för dem. Men bara genom att man fastar så blir man av med sina tidigare små synder. Och vi som muslimer, subhanallah, när man lever i ett land som Sverige, så som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: "Kullu bani Adam khata", att alla Adams söner, alla människor begår misstag. Och vi lever i ett land som Sverige och det är mycket lättare att hamna i synder än vad det är att hamna kanske om man befinner sig i ett muslims land. Så att man kan ständigt hamna i olika synder och ingen utav oss är felfria och man kan hamna i olika problem och så vidare. Men genom att vi fastar den här månaden, vi har tålamod under den här månaden, så blir man av med sina tidigare synder. Så att ingen muslim som hör de här haditherna ska liksom låta det här tillfället gå till miste och inte fasta under Ramadan och låta det här tillfället gå iväg, så att man inte blir av med sina tidigare synder och all den belöningen som finns under Ramadan. En annan av de dygder som finns med Ramadan och hur bra det är att fasta under Ramadan är också en hadith som berättade Bukhari och Muslim av Sahl ibn Sa'd al-Sa'adi, att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att det finns en port till paradiset. Paradiset har åtta stycken portar. En av portarna heter Ar-Rayyan. Okay? Den här porten kommer bara de som har fastat in igenom. Så att genom att man håller sin fasta under Ramadan, att man håller vara på sin fasta, så öppnas den här porten för en och man kan komma in till paradiset, där man aldrig kommer att bli törstig eller hungrig någonsin i framtiden. Så att vi tar det här tillfället och vi blir av med våra tidigare synder, vi håller våran fasta. Vi kan få den här otroliga belöningen som kommer den andra hadithen. Och vi har chansen att komma in genom den här porten till paradiset. Så alla muslimer som lyssnar på det här ska lägga vikt, och nu har vi chansen att få alla de här otroliga belöningarna. En annan sak som är bra med fastan, att det är någonting som leder till Guds fruktan. Allah azza wa jalla säger: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Och ni som tror, det har föreskrivits fastan för er som det föreskrevs för dem innan. Även de folken som var innan oss, de som följde sina profeter på sin tid, de var också föreskrivna att de skulle fasta för. På samma sätt som det är föreskrivet för oss, för att vi ska uppnå Guds fruktan. Genom att man fastar, det här är huvudmålet med fastan. Genom att man fastar så uppnår man Guds fruktan. Och det känner man också, att när man lämnar det som kanske är det mest älskvärda till många människor, att man får äta gott, man får dricka gott, den som är gift, att man inte får vara med sin fru och alla de sakerna som en person längtar kanske efter att göra, lämnar man, och då känner man att man kommer närmare Allah azza wa jalla och man får mer gudsfruktan, mer taqwa. Så att det här är då målet med fastan, och det har flera olika visdomar, men det här är då huvudmålet, att man ska nå Guds fruktan. Och man känner också när man lämnar alla de här sakerna, och man känner hur svag man blir bara om man inte äter på några timmar. Bara man klarar bara utan mat i 10 timmar, så börjar man känna hur svag man är som människa. Och att det är Allah azza wa jalla som är den som försörjer oss med allting gott. Och bara om man inte har mat på några timmar, så blir man från den starka personen som man en gång kanske var till en svag person, och man försvagas. Vilket visar oss hur svaga vi är som människor. Och vilket ständigt behov vi är utav Allah azza wa jalla, som är den som försörjer oss. Allah azza wa jalla är ar-razzaq, den ständigt försörjande. Så att vi förstår genom den svagheten vi kanske känner på slutet av fastan, att vi blir lite svagare i vår kropp, man kan känna lite huvudvärk och så vidare. Hur svaga vi är som människor och hur beroende vi är utav Allah azza wa jalla. Och man känner också, subhanallah, den bönen när man ber maghribbönen efter man har brutit fastan. Man brukar oftast ha mer khushu och mer ödmjukt sinne, eller vad man ska säga, mer koncentration i sin bön än de andra bönerna. Man brukar känna av den här taqwan som finns, den här gudsfruktan som man får genom fastan. Och vilken otrolig påverkan som fastan har på en som muslim. Och också bland de otroliga dygderna som det finns för att fastan är när Allah azza wa jalla nämner i surat al-Ahzab om innan muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, att de troende männen och muslimska männen och muslimska kvinnorna, de troende männen och troende kvinnorna, och nämner olika attribut för de troende personerna, de som nämner Allah azza wa jalla ofta, de som alltid talar sanning och de som ger välgörenhet och så vidare. Och bland de attributen som Allah azza wa jalla nämner är wasa'imina wasa'imat, de som fastar, de fastande männen och de fastande kvinnorna. Och på slutet av versen säger Allah azza wa jalla: "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah azza wa jalla har förberett för dem förlåtelse och en stor belöning. Så genom att vi håller fast vid den här fastan och vi har tålamod under fastan, så blir det förberett för en stor belöning och förlåtelse. Och också alla de ayat, alla de verser i Koranen och alla de ahadith som handlar om hur viktigt det är att ha tålamod och vilken otrolig belöning det finns för tålamod, är också den belöningen får man också när man fastar. För att man kan aldrig fasta utan att man har tålamod. Som Allah azza wa jalla säger: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Att de tålmodiga får belöning utan räkenskap. Och Allah azza wa jalla säger: "Wabashshiris sabirin." Och ge goda besked till de som är tålmodiga. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "As-sabru diya." Att tålamod är som ett starkt ljus för muslimen. Och tålamod har otroligt mycket belöning. Så att vi kan inte fasta utan tålamod. Så genom att vi har tålamod under fastan, så får vi all den belöning som har föreskrivits för de tålmodiga i Koranen och Sunnan. Okej, nu har vi förstått hur bra det är med fastan. Så bi'idhnillah, alla som hör på det här längtar bara till att fredagen eller lördagen kommer, så att vi ska kunna fasta. Men då måste vi veta vad villkoren är för Ramadan, för att man ska fasta, behöva fasta. och vad det är för grejer som bryter ens fasta så att vi ska kunna hålla oss borta från de sakerna. Gällande villkoren för fastan så är det, det första villkoret är att man ska vara muslim. En person som är icke-muslim, även om han slår fasta, så får man ingen belöning för den personen tar shahada och konverterar. Så att, men om man till exempel en person konverterar under Ramadan, under dagen på Ramadan, så ska man säga till personen att den ska sluta äta resten av dagen, för det är en välsignad månad som man ska respektera. Så att, som sagt, det är många personer som blir muslimer under Ramadan. Ni kommer märka om man går till stora moskén eller andra moskéer, så ser man i princip nästan varje dag folk som tar shahada, mashallah, under Ramadan. För som sagt, shayatin blir fastlåsta under Ramadan, så det är färre shayatin som påverkar med sin ondska på icke-muslimer som vill bli muslimer, så att det är lättare för dem att kunna bli muslimer. Så att man säger till dem som konverterar att när ni har, i och med att ni har konverterat, så är det ett måste för er att ni ska även fasta under Ramadan. Det andra villkoret är att man når puberteten. Små barn behöver inte fasta, utan man når puberteten, vilket man gör genom tre olika saker. Antingen att man har blivit 15 år gammal. När man blivit 15 år gammal, då har man nått puberteten, även om man inte har nått de andra tecknen som finns för pubertet. Det andra är att man får könshår. Det tredje saken är att man kan få våta drömmar när man sover. Om man har fått något av de här tre, så tyder det på att man har kommit in i puberteten. Men om man inte har fått något av de andra två tecknen, de två senaste tecknen, men man har blivit 15 år, så kommer man automatiskt in i puberteten. Så den personen som har blivit 15 år, så är det obligatoriskt för den att fasta. För systrarna finns det ett fjärde tecken också. Det är att om kvinnan får mens, vare sig innan 15 år eller efter, så har hon kommit in i puberteten och måste fasta. Gällande barn som kanske är 13 år, 12-13 år och så vidare, men inte har fått någon av de här tecknena, så kan det vara bra för föräldrarna att träna dem på att börja fasta, så att de ska vänja sig till de närmaste åren. Det är inte obligatoriskt, men det var någonting som sahabas brukade göra med sina äldre barn. Man ska inte göra det på sina 2-åringar, inte 3-åringar, inte 5 eller 6 eller 7-åringar, utan de som har blivit lite äldre och börjar närma sig puberteten, så att de förbereder sig för fastan de kommande åren. Det tredje villkoret också, att man måste ha intellekt. De personerna som är med Janin, alltså har, vad ska jag säga, vad kallar man det för, Majnun, den som inte har ett intellekt, alltså den som är förståndshandikappad. Den som är förståndshandikappad behöver inte fasta, för profeten sallallahu alaihi wasallam sagt, rufi al-qalam an thalath, att pennan har lyfts för tre personer, den sovande tills den vaknar, och den galne, den förståndshandikappade tills den blir normal, och det lilla barnet tills det når puberteten. Den fjärde saken som ett villkor för att man ska börja fasta är att man är frisk. Sjuka personer som är så pass sjuka att fastan kommer skada dem, inte bara att man har ont i tanden eller att man fick lite huvudvärk eller så vidare, den som verkligen är sjuk och kommer skadas utav fastan behöver inte fasta, utan om det är en sån sjukdom som man kommer bli frisk utav senare, bara en vanlig sjukdom, man har fått svininfluensa eller liknande, som hindrar personen från att kunna fasta för att man är så pass sjuk och man kommer skadas mer utav fastan, då tar man igen efter Ramadan. Så att när man har blivit frisk igen, så tar man igen de dagarna man har missat. Om man däremot är så pass sjuk, man har en livshotande cancer eller liknande, och man tror att man aldrig kommer kunna bli frisk från den här sjukdomen, så ska man istället mata en sjuk person för varje dag som man är sjuk, för varje dag som man inte fastar. Och det är 1,5 kilo utav basföda som man ger till fattiga personer. Det kan vara lättast, för här i Sverige så är det inte så många personer som är så pass fattiga att de inte får mat. Så om man känner någon som befinner sig i ett muslims land, så finns det oftast olika organisationer som man kan skicka pengar till. Det brukar kanske kosta 15-20 kronor, någonting sånt, eller mindre. Så skickar man till en sån här organisation, och de har folk som kommer till dem som är fattiga, som skriver upp sig, Och de ger de här personerna ris och så vidare under Ramadan så att man kan betala för det. En annan, de som inte behöver också fasta är personer som är gamla då. De räknas också som sjuka. En 80-årig man eller kvinna som inte kan fasta och det här är skadligt för den personen, gör samma sak som den permanent sjuka. En annan sak som gör att man inte behöver fasta är om man befinner sig på resa. Den personen som är på resa, en sån pass lång resa att man får förkorta sin bön, det vill säga inte att man åker till Kista på föreläsning, det räknas inte som en resa, utan att man går på en lite längre resa så att man får förkorta sin bön. Till exempel man åker till Göteborg eller man åker till ett annat land och så vidare, då, och man förkortar sin bön, då är det tillåtet att man bryter sin fasta. Däremot ska man titta på sin situation. Om man är på en resa och det inte är på något sätt svårt för en att fasta, man åker första klass, flygplan, man kommer fram, allting är bra, allting man mår bra och så vidare, då är det kanske bättre att man fastar. För Ramadan, det finns otroligt mycket bröd, man just fastar i Ramadan. Är det dock jobbigt, man ska åka på en lång resa, man kanske, jag vet inte vad, men på något sätt blir det väldigt jobbigt om man ska resa den här sortens resan, då är det bättre att man bryter sin fasta. Så man tittar vilken situation man befinner sig i, det är inte så att man måste bryta fastan och det är inte så att det är förbjudet att bryta fastan. Man tittar till sin situation om man är resande, men det är som sagt tillåtet för en person att bryta fastan om man är resande. En annan person som inte behöver fasta är kvinnan som har fått sin menstruation eller det postgraviditetiska blodet, eller vad man säger, när kvinnan efter hon har fötts får hon det så kallat för nifas, blod som kommer efter graviditeten. Hon behöver inte fasta, eller hon får rättare sagt inte fasta. En kvinna som har mens får inte fasta utan tar det istället igen efter Ramadan de dagarna hon har missat. Den sjunde som inte behöver fasta, det är kvinnan som är gravid och är rädd att hennes barn kommer att skadas på grund av graviditeten, eller kvinnan som ammar och är rädd att det inte kommer komma tillräckligt mycket mjölk vid amningen och så vidare. Hon behöver inte heller fasta. Okej. Det här var de som inte behöver fasta, jag kan nämna det igen. Den som är icke-muslim tills han blir muslim, den som inte har nått puberteten, den som inte har ett intellekt, den förståndshandikappade, den som inte är frisk, och, eller den äldre. Och den femte, den som är på resa. Och den sjätte, kvinnan som har menstruation. Och den sjunde, kvinnan som är gravid. Vissa av de lärda nämner också andra tillfällen. Till exempel om man skulle befinna sig i en situation att man skulle behöva rädda någon som befinner sig i en brinnande byggnad. Och man kan inte göra det förutom om man bryter fastan och så vidare. Men det här är någonting väldigt ovanligt, så att det är ingenting man kanske behöver ta upp ens överhuvudtaget. Men det här är de vanligaste situationerna som man inte behöver fasta vid. Som sagt, månaden Ramadan, man beräknar att det kommer komma in i år antingen på fredag den 21 eller lördag den 22. Okej? Och man ska inte bara gå efter kalendern och så vidare, utan man väntar tills att någon pålitlig person har sett nymånen. Och om någon pålitlig person har sett nymånen, antingen att det blir då på fredag, eller då blir det, om det inte har sett den på fredag så blir det på lördag. Och då fastar man tillsammans med muslimerna. Det vill säga på kvällen efter Maghrib så går folk ut och tittar om någon ser nymånen. Har man sett nymånen på kvällen på fredag, om de till exempel kommer säga i stora moskén eller de stora moskéerna i Sverige att de har sett nymånen, då fastar man tillsammans med muslimerna på fredag. Och man säger inte att bara till exempel för att det blir Ramadan på, man hört att det blir det i Pakistan eller Turkiet, så ska man fasta med dem i Turkiet. Alla länder har sin egen tid, för att det kan skilja sig från olika delar av jordklotet. Så när de i Sverige, de har gjort det klart i moskéerna att det är så att det är Ramadan den och den dagen, då fastar man tillsammans med muslimerna i Sverige och man skiljer sig inte från muslimerna och säger att bara för att mitt land är det si eller mitt land är det så ska jag fasta på samma sätt som de i mitt land. Och det är baserat på en hadith berättad av Ibn Umar att han sa La tasumu hatta tarul hilal. Fasta inte förrän ni ser nymånen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt att det inte är tillåtet för oss att vi fastar en dag innan eller två dagar innan. För att vi säger, i säkerhetsfall så fastar jag både torsdag, fredag, lördag. I säkerhetsfall så att jag inte missar ramadan. Så här ska man inte göra. Det här har profeten sallallahu alaihi wasallam förbjudit att man ska göra. Och sagt att fasta inte en eller två dagar innan ramadan. Om man brukar fasta den här tiden eller man har dagar som man måste ta igen, då kan man fasta de dagarna. Men på grund av den här anledningen man säger, jag vill vara på säkra sidan, jag fastar torsdag, fredag, lördag, så att jag är på säkert att jag har tagit igen ramadan, träffat ramadan. Det här är inte tillåtet. Och det har till och med kommit från Amr ibn Yasir, som var en av profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare, att den som fastar på en sån här dag, han har varit olydig mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Att man har gjort någonting som är förbjudet. Så vi som muslimer ska inte göra det här och fasta någon dag innan, i säkerhetsfall. Okej. Fredag eller lördag inshallah kommer in. Vilka grejer är det man måste hålla sig borta från under fastan? Det är vissa grejer som man som bryter ens fasta. Det första som alla vet att det bryter ens fasta, det är om man äter mat. Att äta mat avsiktligt bryter ens fasta. Om man skulle råka få i sig mat så bryter inte ens fasta, och vi kommer prata om det sen. Samma sak om man dricker, så bryter ens fasta. Mat och dryck bryter fastan om man gör det avsiktligt. En annan sak som bryter ens fasta är sexuellt umgänge. Om man är gift och man har sexuellt umgänge med sin fru, så är det här någonting som bryter ens fasta, vare sig man skulle göra det avsiktligt eller oavsiktligt. Och det är svårt att tänka sig att någon person glömmer bort att man befinner sig i ramadan och man skulle göra det där ändå. Och det är en stor synd att ha just sexuellt samlag under ramadan, och det är väldigt farligt, och man får måste ta igen 2 månader fastan för den dagen som man har missat. Att man avsiktligt, fjärde saken, att man avsiktligt får utlösning, att man genom att man till exempel har förspel eller liknande med sin fru, eller att man på genom onanering eller liknande skulle få utlösning, så är det här någonting som bryter ens fasta. Så alla de sakerna som leder till att man avsiktligt inte, om man sover så, och det skulle komma en våtdröm eller liknande, så är inte det här någonting som bryter ens fasta. Men att man avsiktligt i vaket tillstånd gör någonting som leder till utlösning, så är det här någonting som bryter ens fasta. Den femte saken som bryter ens fasta är att avsiktligt spy. Okej, att avsiktligt typ stoppa ner fingrarna i halsen eller någonting. Om man spyr så är det någonting som har kommit i... En hadith berättat av Abu Huraira att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som råkar spy så bryts inte fastan. Alltså man blir magsjuk och spyr eller liknande, så bryts inte fastan utan att man spyr. Men den som avsiktligt spyr så bryts ens fasta. Och det här är någonting som alla de lärde är överens om, som flera utav de lärde har nämnt. Det här är konsensus gällande den saken. Vissa av de lärda, Imam Ahmed och andra, säger att man gör hijama, det här alltså man tar ut blod och så vidare, som är någonting som är bra för läkarvård och så vidare. Det här säger vissa utav de lärde bryter ens fasta. De flesta lärde säger att det här inte bryter fastan. Men i säkerhetsfall så är det bäst att man håller sig borta från det här. Det har kommit en hadith av profeten Sassan och sa Aftar al-hajim wal-mahjum, att den som gör hijama blir av med sin fasta, och den som det görs på. Så det bästa är att man undviker, och vissa av de lärda säger att det här är abrogerat, att det har kommit andra saker som tyder på att det inte är det. Men det bästa är att man undviker att göra det i säkerhetsfall. En sjunde sak som bryter ens fasta är att man avbryter sin nia. Att man säger, nej, jag fastar inte längre. Vad man säger, nej, jag tänker inte fasta, även fast man inte käkar. Om man säger, jag vill inte fasta längre, chalas, jag bryter min fasta. Det här är någonting som bryter ens fasta. Genom att man bara avbryter sin nia. Det här ska inte leda till waswas, som man säger bara, har jag brutit min nia, inte brutit min nia. Men att med avsikt säga, nu fastar inte jag vill inte fasta den här dagen i ramadan, så är det här någonting som bryter ens fasta. En åttonde sak som bryter kvinnans fasta då, är om hon får sin menstruation under den dagen, så är det här någonting som bryter hennes fasta och måste ta igen den dagen. Så det var som sagt 8 stycken saker som bryter ens fasta. Mat, dryck, sexuellt umgänge, Att avsiktligt få utlösning. Femte, att avsiktligt spy. Den sjätte, att göra hijam. Att de lärde har ju skilt som det, men att man ska bäst undvika det. Den sjunde, att avbryta sin nia. Den åttonde, att kvinnans mens kommer. Okej, okay, de här sakerna är det jätteviktigt att vi håller oss borta från i Ramadan. Det blir idnillah, inget svårt att vi ska kunna hålla oss borta från dem. Och alhamdulillah, Ramadan här i Sverige, de första dagarna kommer bli kanske lite knepiga. Maghrib kommer komma ganska så sent. Men ju längre det går under Ramadan, så alhamdulillah, så kommer det bara bli tidigare och tidigare. Och Fajr blir bara senare och senare. Så fastan blir bara lättare och lättare för varje dag. Och det här är med Allahs och Jalls välsignelse över oss. Tayyib, vilka grejer vi ska göra under Ramadan? Vi vet att vi ska fasta. Någonting annat som är bra att göra under Ramadan. Vi ska lägga en viktig sak som man gör under Ramadan. Det är inte obligatoriskt de här sakerna. Men för att vi vill få så mycket belöning som möjligt. För att det här är en så pass bra månad. Och man får extra mycket belöning. Är att man ber Tarawih. Efter Isha så ber muslimerna Tarawih-bönen. Alltså som Qiyam al-Layl fast tillsammans i moskéerna. Att be Tarawih är någon, får man väldigt mycket belöning för. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Men qama ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Den som ber under ramadan, alltså tarawih på kvällen, med tro och hopp kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Så tillsammans med fastan så blir man av sina tidigare synder. Och om man ber på tarawih-bönen så blir man av med sina tidigare synder. Så vi lägger vikt på att be den här tarawih-bönen. Och jag vet att det är svårt, vissa som jobbar, det kan bli lite sent för vissa personer och så vidare. Man kanske kan be i sin lokala moské. Men det är bra om man ber i moskéer där mashallah imamen läser vackert. Och man känner sig att det är skönt att be i de här moskéerna. Så att man får extra mycket khushu och koncentration i sina böner. Så att man hittar de moskéerna som det är bra imamer som läser. Och inte bara imamer som studsar upp och ner som det är vissa moskéer. Att de ber jättesnabbt och ber 20 rakat. Och det går på 25 minuter och så vidare. Och de ber qulu allahu ahad i 2 rakat. Ena qulu allahu ahad, sen allahu akbar och sen allahu samad i nästa. Det här det är ingen bra tarawih. Då får man ingen koncentration och man får inte ut det man vill utav sin tarawih. Utan att gå till moskéer där de ber bra och länge och det är en imam som läser på ett vackert sätt. Tarawih är en annan av belöningarna, att man bara ber tillsammans med imamen, till exempel man ber en timme tillsammans med imamen. Så är det som man har bett hela natten. Från början till slutet av natten. Som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: Man qama ma al imam hatta yansarif kutuba lahu qiyam al layla. Den som bad tillsammans med imamen i moskén tills imamen går därifrån, har bett klart hela alla sina rakat, så är det skrivet som man har bett hela natten. En annan sak man ska tänka på, att man läser extra mycket Koran under den här månaden. Och om man inte har lärt sig arabiska, hur man läser Koran, så finns det inget bättre tillfälle att lära sig hur man läser Koran än på Ramadan. Och i flera moskéer kommer de säkert ha Koranlektioner som man kan lära sig. Så man lägger vikt på att läsa Koran och läsa förklaringen på Koran, så man kan tänka över dess verser. Som vi har pratat om under förra lektionerna som jag hade, så pratade vi just om hur viktigt det är att reflektera över Koranen och tänka över dess budskap. Så att vi lägger extra mycket vikt på att tänka över Koranens budskap och läsa så mycket vi bara kan, så vi får så mycket belöning som möjligt under Ramadan. En annan viktig sak som vi ska lägga vikt på: de personerna som kanske inte är på det bästa sättet mot sina föräldrar har ett gyllene tillfälle att man ska bete sig extra bra mot sina föräldrar. Det ska man alltid göra, året om, varje dag. I islam så finns det inte mammas dag en gång per år, utan varje dag är mammas dag i islam. Man ska alltid bete sig så bra som möjligt mot sin mamma. Och sin pappa självklart. Så man ska vara extra bra mot sina föräldrar för att få den här belöningen som finns i den här välsignade månaden. En annan sak man tänker på, att om man har varit dålig med att hålla sina släktband, om man kanske inte har ringt sina släktingar, glömt bort moster, glömt bort faster, farbror, morbror och andra släkter som man har. Brorsan kanske bor i ett annat land och så vidare. Då ska man lägga extra vikt på att hålla sina släktband under Ramadan. Man ringer upp sina släktingar och frågar hur de mår, hur det är, allting är. Man går och besöker dem, även om de kanske bor lite långt bort. Man kanske köper presenter till dem och andra saker som gör sina släktingar glada. Särskilt om man har kanske släktingar som är icke-muslimer. Att man försöker göra dawa på dem under Ramadan. Eller om man har släktingar som inte är praktiserande. Att man besöker dem, kanske tar med sig någon present. Snacka med dem hur viktigt det är att fasta i Ramadan och hålla fast vid bönen och så vidare. Så att hålla släktbanden är jätteviktigt. Det räcker inte bara med att man fastar och ber tarawih och det här som kommer till en själv, utan att man även går och besöker släktingar och beter sig extra bra mot sina föräldrar. Hjälper det de behöver hjälp med, kanske köper presenter till dem och så vidare. Så att göra det som gör ens föräldrar glada är otroligt viktigt, och särskilt i Ramadan. En annan sak som är viktigt är att man är extra givmild under Ramadan. Profeten sallallahu alaihi wasallam var den mest givmilde utav alla människor, och han var mest givmild i Ramadan. Okej? Så att ge sadaqa är väldigt bra under Ramadan. Att man ger så mycket sadaqa som möjligt under Ramadan till de personer som är behövande, särskilt om man har släktingar som är behövande. Och man själv har pengar förstås, om man är fattig så kanske det är svårt. Men har man pengar, man jobbar till exempel, har pengar på bankkontot, så är det bra att ge ge mycket sadaqa. Och att man också tänker på, om man inte har betalat sin zakat, att det är en bra månad att betala sin zakat i. En annan sak som jag hoppas att många bröder kommer att göra, om man får extra mycket belöning, är att man gör iftar för andra bröder. Eller för systrarna, att de bjuder hem andra systrar och gör iftar för dem. Att man ställer fram dadlar och mat och bjuder dem på mat när de bryter fastan. För den som får en person att bryta fastan genom sin mat får samma belöning som den som, för den personens fasta samma dag. Så om man bjuder hem 10 bröder, eller någon syster bjuder hem 10 systrar, eller det kommer vara i lokalen i Rinkeby, så kommer det vara på helgen någonting, så kommer vi ha iftar där. Om man vill stå för bjudningar, man vill ta med sig dadlar, man tar med sig mjölk och så vidare, eller man bjuder hem folk, man har lagat mat och man har gjort eller köpt hem mat och så vidare, så är det ett otroligt tillfälle att få mycket belöning. Att tänk dig själv, man bjuder hem 10 personer och så får man belöning för 10 personers fasta på en dag. Så det är otrolig belöning. Alltså man fattar och sa amen, för kan alla humit la ajri. Alltså den som matar den fastande, så får han samma belöning som den som har fastar. Så att den personen som har lite pengar på kontot och vill få extra mycket ajr, så är det ett perfekt tillfälle. Och det är också ett perfekt tillfälle om man känner personer som kanske inte är så praktiserande och så vidare. Man vet att de ändå fastar, men de kanske är dåliga med sin bön och kanske inte håller fast så bra vid islam. Att man bjuder hem dem på Ramadan och de får bryta fastan tillsammans med en. Det är en väldigt fin grej att göra tillsammans under Ramadan. Och det finns väldigt mycket värme bland muslimerna när de gör det. Och folk som inte är kanske praktiserande kan bli påverkade utav det här. Och även, man kanske kan bjuda någon som är icke-muslim tillsammans när muslimerna bryter fastan. För det här är någonting som är påverkande. Folk blir väldigt påverkade när de ser hur muslimerna sitter där och har väntat utan mat hela dagen. Och sen så sitter de alla och bryter fastan tillsammans. Och man märker vilken välsignelse det finns bland muslimerna. Och vilken otrolig värme det finns muslimerna emellan. Och kärlek och det brödraskapet som finns muslimerna emellan. En annan sak som man ska tänka på att göra under Ramadan, den personen som har pengar, så är det bra att göra umra under Ramadan. Om man skulle ha pengar att göra umra och åka till Mekka och göra umra under Ramadan, så har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt att den som gör umra under Ramadan, så får man samma belöning som att göra hajj med profeten sallallahu alaihi wasallam. Att göra umra under Ramadan, så är det samma belöning som att göra hajj med profeten sallallahu alaihi wasallam. Så att den som har pengar och den som har chans och fortfarande har chans att hitta någon bra biljett ner till Saudi, till Mekka, så är det väldigt bra att man åker på Umra. Och det är väldigt fint att komma dit också och se när man ber Tarawih på den 27, eller det folk tror är Laylatul Qadr, så kan det vara upp till 2-3 miljoner människor som kan be tillsammans. Hela Masjid al-Haram är full och hela gatan är fulla och folk står på bilarna och ber, och folk ber uppe i hotellen och så vidare för att det är så smockfullt. Så upp mot 2 miljoner människor kan samlas där och be tillsammans. Och Masjid al-Nabawi också. Personligen, så att komma till Medina och vara Medina i Ramadan, det är ingenting som knäcker Medina i Ramadan tycker jag. Otroligt fint att vara i moskén där. Och man sitter och bryter fasta tillsammans och ber bakom imamen som läser Koranen väldigt vackert. Och det är en otrolig känsla och man känner vilken otrolig välsignelse det finns i Ramadan, i Mekka och Medina. Så den som har chansen bör ta chansen i akt. Och en annan sak man ska tänka på under Ramadan är att man försenar sin suhur. Alltså den maten man äter innan fajr äter man så sent som möjligt. Okej? Okay? Och när man bryter fastan så bryter man den så snabbt som möjligt. Man ska inte säga att jag väntar en halvtimme innan i säkerhetsfall hit och dit och sådana saker. Utan man tar det så sent som möjligt. Och man bryter fastan så fort de har gjort adhan så bryter man fastan direkt och när tiden har kommit in. En annan sak som är bra man kan tänka på att göra under Ramadan är att man kan äta kaff. Att man de sista 10 dagarna i Ramadan, att man sover över i moskén och stannar kvar i moskén. Och det här är säkert någonting vi kommer gå in på närmare på det här seminariet som vi pratade om. Så jag kommer upprepa igen. Det här seminariet vi ska ha nästa söndag i Tensta träff klockan 13.30. Så kommer vi in och prata djupare om alla de här sakerna. Jag går bara igenom det här snabbt. Så det är någonting man tänker på eftersom Ramadan kommer komma in innan söndagen. Det kommer antagligen komma in på fredag eller lördag. Så att man tänker på de här sakerna redan innan. Så en annan sak som är viktig att man tänker på, profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som inte lämnar dåligt tal och att man typ förbannar varandra och säger dåliga saker, så som man, profeten sallallahu alaihi wasallam, så inte Allah azzawajal i behov utav ens fasta, att man lämnar ens mat och dryck, så om man inte lämnar dåligt tal och att man talar med varandra på ett dåligt sätt, så kan man bli av med mycket av den belöningen för ens fasta. Så man ska tänka på hur man beter sig också. Om någon beter sig dåligt mot en under Ramadan, så säger man till den, jag fastar. Och som profeten sa att man skulle säga. Så att man inte ska hamna i några tjafs eller tråkiga debatter eller andra problem under Ramadan. Utan man undviker alla de här sakerna. Och man försöker så ödmjukt som möjligt dyrka Allah azza wa jall. Göra mycket dhikr, göra mycket dua. Försöka fånga Laylatul Qadr, göra extra mycket dua då. Och man försöker rätta till de dåliga sidor man har haft och förbättra sina bra sidor under Ramadan. Det här var kortfattat vad jag ville nämna gällande Ramadan. Och som sagt, jag upprepar en sista gång. Nästa vecka 13.30 Bi'idnillah söndag Tensta träff. Alla är välkomna, unga, gamla, bröder, systrar, även icke-muslimer som vill komma. Alla är välkomna. Och det kommer inshallah, det är som sagt det första Ramadan-seminariet i hela Sveriges historia. Och det kommer bli någonting väldigt bra vid Nila. Och det kommer delas ut informationsmaterial gällande Ramadan. Och det kommer vara intressanta föreläsningar inshallah ta'ala. Och se till så många som möjligt att alla ska komma. Det är viktigt att muslimer ska lära sig om olika bestämmelser gällande Ramadan. Skicka mejllistor till folk, skicka sms. Jag vet inte vad folk hade förut när Napoleon kom, så hade de så här Facebook-listor eller någonting. Man kan göra allt möjligt för att man ska försöka inbjuda folk så att folk tänker på ens att komma på det här seminariet och lära sig om Ramadans bestämmelser och vad man ska göra under Ramadan och vad man inte får göra. Så alla är som sagt varmt välkomna till Tensta 13.30 nästa vecka.